En helt ny dokumentärserie från Historia Nu Dock av Kristina Ekero Eriksson och Urban Lindstedt. Det här är Vikingen i världen.
Vikingarna, de var inte något främmande folk.
Sannolikt är det ett slags tempel, ett kulthus helt enkelt.
Enligt legenden så är rurikiderna skandinaver.
Från skeppet och bränslet och slavinnan och hennes herre hade blivit till aska.
Du hör dokumentären på historia.nu eller där poddar finns.
De bygger ju egentligen hela sin ekonomi på att de har alltså riddare som är adelsmän och lever i de europeiska staterna. Så man har, orden är indelad då i ett antal tungor, man har 8 stycken då tungor. Och från de här då, där lever de och har då sina säten och har sin inkomst så att säga. Men sen då, när orden behöver hjälp av de här riddarna, ja, då kallar man på dem. Så att i förspelet till den här belägringen, då kallar man alltså in alla de här riddarna. Som med sina då väpnare kommer till Malta och ställer upp då för orden. Och eftersom det är naturligtvis att de är bundna av sina löften att göra det. Så att det är ju en militär organisation, men som också har det här som vi var inne på, att de vill vårda. De vill ta hand om, hjälpa, omsorgen om de här pilgrimerna.
Militärhistoriepodden är podden om krig med människor och samhället i fokus. Programledare är Martin Hårdstedt, professor i historia vid Umeå universitet, och Peter Bennesved, doktor i idéhistoria. Podden ges ut av förlaget Historiska Media. Stöd gärna MO-podden via vårt swishnummer 123-610-7668. Märk betalningen med MH-podden.
Välkommen till Militärhistoriepodden. Det här är Peter Bennesved.
Och det här är Martin Hårdstedt.
Och idag ska vi snacka om Malta 1565. Och jag kommer ihåg när du sa det här ämnet till mig, så var jag lite ställd faktiskt. Får erkänna nu för lyssnarna att jag har väldigt dålig koll på vad det här betyder. För att jag tänker att det som är mest intressant på 1500-talet måste väl ändå vara slaget vid Lepanto 1571. Och varför just slaget vid Malta 1565, Martin? Kan du förklara det?
Ja, då tycker jag egentligen att du har ganska klart för vad det här handlar om. Att båda de här händelserna är ju enskilda händelser som ju är tveksamt om de har den där avgörande betydelsen. Vi vill ju ofta ge såna här belägringar, slaget i Lepanto, en avgörande betydelse. Men tillsammans så är de ju en del av någonting som ju präglar hela 1500-talet, nämligen det osmanska rikets mycket starka expansion. Och där de kristna kungariken och de kristna makterna i Europa har väldigt svårt att under 1500-talet hålla emot den här expansionen. Och där blir ju den här belägringen 1565 och sen Lepantoslaget 1571 egentligen en del i det händelseförlopp och den process som gör att de kristna egentligen stoppar upp den här osmanska expansionen i Medelhavet.
Det kan man säga påbörjas också i det förra århundradet, nämligen 1453, med att Konstantinopel faller. Det är ju någonting, en belägring som för i alla fall idéhistoriker är väldigt känd. Just när det antika romarriket slutligen försvinner ut, kan man väl säga.
Ja, precis. Att det där Östrom som ju blir kvar när Västrom faller och sen så småningom då blir det här bysantinska riket med kulturinslag då, dels från den grekiska världen men också bortifrån Orienten, slutligen faller 1453. Och det kan vi också säga att det här är en del i de här religionskrigen och också en del faktiskt också av korstågens historia. Men vi kan väl nöja oss med att konstatera, som du säger, att 1453 faller Konstantinopel, och det årtalet kan man, tycker jag, upprepa, för att det är viktigt och det är intressant och det är betydelsefullt i Europas historia.
Och det ska jag säga, vi får vår orsak att återkomma till 1453 någon gång, det måste vi väl ändå säga, va?
Ja, det tycker jag, för det är en av de här stora klassiska belägringarna i världshistorien, absolut. Mm. Men från den där tiden då sen så expanderar osmanerna, som vi var inne på. De gör ju flera försök att utsträcka sig västerut. Och den som ju är regent i det osmanska riket vid den här tiden. Och då kan man väl också påminna om det att här brukar jag undvika att prata om turkarna. Därför då ofta så kan man blanda ihop det med så att säga, det moderna Turkiets utveckling. Så jag brukar hålla mig till osmanerna. Man kan också prata om ottomanerna. På engelska är det ju Ottoman Empire. Men osmanerna expanderar väldigt kraftigt under den här Suleiman, som ju vid tiden för Maltas belägring då 1565, en ganska gammal man, uppåt 70 år. Mm. Men han har ju en enorm karriär bakom sig. Och man kan ju säga att, det kan man ju nämna då, att de egentligen enda bakslag han har utrikespolitiskt med den här expansionspolitiken, det är ju att han får stoppa framför Wiens murar då, 1529. Och det som vi ska prata om idag, Maltas belägning 1565, det är hans egentligen verkligt stora bakslag.
Han valde att skriva ner detta på sin dödsruna också. Istället för att lista alla, stora vinster han har gjort, beordrade han att det skulle skrivas att han planerade för Wiens fall och belägringen av Malta. Men att det inte lyckades. Så man kan tänka sig att det här var ganska viktigt för honom. Och de har ju en tradition det här med att så här, göra ett andra försök också. För det är inte första gången som ottomanerna ger sig på de här johanniterorden, utan de har ju varit på, förut så satt de ju på Rhodos.
Just det, och då kan vi väl kanske börja med att säga att de här johanniterriddarna, vad det är för någonting då? Mm. Det är ju en sån här riddarorden som ju inledningsvis då ska skydda pilgrimer som är på väg till Jerusalem och sen så småningom får stor militär betydelse och marin militär betydelse för att de blir skickliga faktiskt på att störa de spanska sjöfarten. Och de, precis som du säger, sitter ju då på Rhodos. Ja, det går ju illa på Rhodos, därför där tvingas de ju bort så småningom. Och egentligen är det så att Rhodos var inte så egentligen bra placering för de här riddarordrarna. De blir ju så att säga utkastade från fastlandet samtidigt som osmanerna tar alla kristna områden överhuvudtaget. Och sen hamnar de på Rhodos och de har väl svårt egentligen att agera där. Därför att så fort de ger sig ut med sina galärer för att slå mot den osmanska handeln eller att göra krigståg mot fastlandet, ja, då är de så nära så att osmanerna har väldigt bra kontroll på dem. Och sen kommer de ju då att tvingas från Rhodos. Suleiman belägrar ju Rhodos, intar fästningarna och låter faktiskt de här riddarna segla bort. Han till och med skaffar fram egna fartyg och låter de här riddarna faktiskt slippa undan.
Som någon slags hedersam handling, va? Jag följer liksom respekt för att de hade klarat av det där.
Ja, annars var det ju väldigt hänsynslösa tag mellan kristna och osmaner vid den här tiden. Det var ju ofta summariska avrättningar av fiender och så vidare. Mm. Så det ska vi komma ihåg. Men här får de så att säga komma undan med vissa då, som du säger, hedersbetygelser. Och sen får då de av kristenheten, eller framförallt är det då Karl V, som ju är den starke mannen vid den här tiden i Europa, i Medelhavet, västra Medelhavet, som innehar tronerna både i det som vi skulle kunna kalla idag för Tyskland, Italien och Spanien, som ger då de här johanniterriddarna Malta. Och dit kommer de 1530 till den här karga lilla ön som jag har väldigt små dimensioner. Jag har faktiskt besökt den vid två tillfällen i mitt liv och det är en fantastisk ö på väldigt många sätt. Och inte minst då präglad av den här belägringen historiskt då. Mm. Och då kan man belägga till att Malta belägras ju faktiskt också en gång senare i historien. Och det tror jag att vi definitivt kommer anledning att nämna. Av samma skäl egentligen som att det belägras 1565, och det är under andra världskriget. Och det
men,
beror ju på att den här
du,
ön.
Men nu missar du en grej här. Ja. Napoleon är ju där också på 1700-talet.
Napoleon är där också, och det är alldeles riktigt. Och det är samma skäl där, 1500-tal, 1800-tal, 1900-tal. Den här ön är strategisk.
Ja. Jag tycker vi kan nämna den sen, för den är en intressant jämförelse med det vi ska prata om nu. Så jag tycker vi tar det på slutet sen. Ska vi snacka lite om det där. Skillnaden mellan Napoleons belägring och Suleimans belägring. Eller försök.
Just det.
Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Traffic jams, tailgating, pileups. Ugh, the joys of driving. How could it get worse? The federal government wants to have a say in what you drive. That's right. The Biden administration's EPA is pushing mandates that would ban 2 out of every 3 vehicles on the road today. Don't let Washington become your backseat driver. Protect the freedom of driving your way. Visit energycitizens.org. Paid for by the American Petroleum Institute.
Men det som är intressant är att den här ön ligger så strategiskt väl i Medelhavet och att det är så lätt för de här malteserna att gå ut med sina galärer och störa den osmanska handelstrafiken. Och osmanerna kan inte se när de ger sig ut, det är det som är det förnämliga. Och tar man Malta så kan man alltså ha en flotta baserad där. Och sen då, det är det som är skälet till att Soliman och osmanerna vill ta Malta. Ja, då kan man ha det som en språngbräda för att anfalla då Sicilien, kungariket Neapel, som ju också består av de södra delarna av Italien. Mm. Så att det är ju så att säga den stora bilden, det strategiska målet för osmanerna att ta, varför man vill ta Malta.
Så om man tittar lite på kartorna också ser man ju att Sardinien och Sicilien och Malta bildar ju som en slags mur rakt igenom Medelhavet också. Så att det låser ju så att säga den västra delen av Medelhavet om man kan kontrollera de här områdena. Så det blir som en språngbräda ytterligare västerut om man får kontroll på det här. Men om jag får reagera lite på vad du säger nu, Martin. Kan man kalla dem bara en slags kristen elitpiratstyrka egentligen? För de är ju förhållandevis små. Eller förhållandevis, de är ju otroligt, det är ju en liten grupp. Ja, de bedriver ju i princip någon slags piratverksamhet bara i Medelhavet under den här tiden.
Ja, det är klart att de gör det. De lever ju på att de tar helt enkelt osmanska fartyg.
Ja.
Och de sysslar ju med slavverksamhet. Visst. De har mycket slavar på sina egna galärer. Och de kämpar ju så att säga av ideologiska skäl mot osmanerna. Mm. Och sen kan man naturligtvis diskutera vad som är religion och vad som är maktpolitik i stora hela. Men det är naturligtvis en riddarorden, det är för övrigt den äldsta nu fortfarande existerande riddarorden. Och det är klart att de har hela denna enorma uppsättning av hederskodex och system och organisation. Och det är jättespännande att de bygger egentligen hela sin ekonomi på att de har alltså riddare som är adelsmän och lever i de europeiska staterna. Så man har, orden är indelad då i ett antal tungor. Man har 8 stycken då tungor, varav en då, precis strax innan den här belägen 1565 faktiskt då försvinner, den engelska. Därför att man genomför ju då den protestantiska reformationen i England. Och från de här då, där lever de och har då sina säten och har sin inkomst så att säga. Men sen då, när orden behöver hjälp av de här riddarna, ja, då kallar man på dem. Så att i förspelet till den här belägringen, då kallar man alltså in alla de här riddarna som med sina då väpnare kommer till Malta och ställer upp då för orden. Och eftersom det är ju naturligtvis att de är bundna av sina löften att göra det.
Mm.
Så att det är ju en militär organisation, men som också har det här som vi var inne på, att de vill vårda. De vill ta hand om, hjälpa, omsorgen om de här pilgrimerna.
Mm.
Och i modern tid sen så småningom så kommer ju att den här riddarorden så småningom att sluta vara militär organisation. Och istället så kommer det att handla om att de sysslar då med välgörenhet och stöttar svaga och sjuka och äldre. Och det är ju det de gör idag i modern tid.
Och det man egentligen arbetar för under den här tiden är ju att få tillbaka Rhodos också. Så Rhodos bildade ju som en slags mytomspunnen plats som de ville återerövra. Och de hade lite svårt också att anpassa sig i början här och acceptera att Malta skulle bli deras plats. Jag tycker vi kan säga någonting om Malta också. När de kommer dit så bor det alltså 12 000 människor där. Och det är en väldigt liten plats. De är överbefolkade alla redan. Och är egentligen helt och hållet beroende av Sicilien och handeln med Sicilien. Vilket är ganska intressant. Här ser man ett av de första när Karl den femte ger riddarordenen Siciliens eller Malta, så bildar man också ett slags handelskontrakt mellan Sicilien och Malta, så att se till så att de får ett stadigt inflöde av spannmål där för att kunna försörja sig. Och den här befolkningen då som bor på Malta, de arbetar ju också med den här typen av piratverksamhet gentemot ottomanerna. Så det är inte bara liksom, det är inte bara en slags ideologisk krig här, utan hela deras ekonomi bygger faktiskt på att de ska fortsätta med det här arbetet, i alla fall här på ön. Sen så finns det ju den andra övriga verksamheten som är utspridd över hela Europa. Och jag tycker att när jag läste om det här så tänkte jag på att kan man inte kalla dem något slags, det påminner lite om ett multinationellt företag egentligen i medeltidsmiljö. För de är ju som inte egentligen bundna till någon speciell nation. Men samtidigt så är de ju, då har de ju som slags lokala kontor, låter jag anakronistiskt att säga det. Men de har ju någon slags, i varje land så finns de representerade då. Och sen har de liksom ett råd där och sin huvudbas på Malta.
Ja, det är som du säger att de enda egentligen legitimitet de har och att så att säga stöd de har, dels är det att de är så att säga registrerade och godkända av påven, om man kan uttrycka sig så. Och sen har de då ekonomiskt stöd i de här staterna, och framförallt det har de ju sin tyngdpunkt i det som vi idag skulle kalla för Spanien och Frankrike. Och där finns det ju så att de härskarna där, bland annat då så småningom Filip den andra och så vidare, med deras goda minne så finns de här riddarna där, och de får sina inkomster från sina gods där och bidrar ju då till de här Malteserorden som den sen faktiskt kommer att heta, men Johanniterorden. Och det är väl också inte viktigt att säga här att de får ju mycket resurser och pengar och stöd just därför att de ju vid den här tidpunkten är viktiga för kristenheten, att de håller Malta. Det är ju en väldigt svaghetsperiod. Mm. Vid den här tiden så är det ju faktiskt så att och Spanien har ju lyckats faktiskt att tillfoga de kristna ganska förödande nederlag i ett sjöslag då 1560 vid Cherba. Och man har resonerat lite kring att när den här flottan då, där är malteserna med, spanska flottan, så varför anfaller inte Spanien direkt då Sicilien och då hade de kanske haft chans att nå framgång, utan istället så väljer de nu att sluta en belägring mot Malta som tar en massa tid. Mm. Och då hinner då framför allt Spanien så småningom organisera en gruppering som ju kallas för den heliga ligan, den heliga alliansen, som så småningom då är den som besegrar då osmanerna 1571 vid Lepanto. Så att man kan säga att Malta och johanniterna och den här belägringen är ju del i ett mycket, mycket större skeende, här märker vi ju.
Mm.
Ska vi säga någonting om den här ön Malta? Det är ju en huvudö. Och där finns det ju då, riddarna sätter sig ju ner vid det som man kallar för Grand Harbor, alltså den stora hamnen. Och det ligger ju då liksom på det nordöstra hörnet, där finns riddarna. Mm. Och det är ju där La Valletta ligger idag, namngivet efter då den som ju är stormästare vid den här tiden, som nu kommer att leda den här belägringen. Jean Parisot de La Valletta. Och sen finns det ju en liten ö norr om Malta också som heter Gozo, vi kan ju bara nämna det. Och sen finns det inne på så att säga Maltas fastland finns det ju en stad som är så att säga de, vad ska vi kalla det för? Maltesernas, det maltesiska duodelskiktets huvudstad då, som heter Medina. Så att det här tycker jag väl är tre punkter som man då kan ha här. Och vid då Grand Harbor, där kan man då säga att det finns som två stora vikar in då. Den ena är då så att säga själva Grand Harbor, stora hamnen. Och där finns det då två stycken, skulle man kunna säga, små halvöar där det då beläget två stycken små städer, befästa städer. Den ena heter Birgu, den som ligger längst mot mynningen, och den inre heter Senglea. Och sen mitt emot då de här fästningarna norrut sett så finns det då en höjd som heter Skiberras. Och den höjden idag, åker man idag till Malta och La Valletta, så ligger ju Valletta på den höjden. Och där längst ute då på den udden där har man då byggt ett fort strax innan belägringen. Vi kommer lite till de här förberedelserna. Och sen norr om den här, den andra viken, den norra viken här då, Marsa Samuschetto, den är egentligen den plats som är den bästa att lägga en eventuellt osmansk flotta. Och det är det som man då från de här johanniteriddarnas sida är väldigt rädda för. Att där kommer osmanerna helt enkelt segla in och komma väldigt, väldigt nära. Men vi har väl anledning att komma tillbaka till det alldeles strax. Vi ska väl kanske komma in på förhistorien till själva belägringen.
Ja, hur är det nu med tidshorisonten här nu? Man får ju komma ihåg att det var ju ingen som kunde telefonera och ringa och säga att nu är det på gång. Men nej. De hade ju i princip, vad hade de en vecka på sig förbereda när det kom in korrespondens?
Nej, de hade längre tid. Därför att det var ju så att man gjorde ju ett försök faktiskt. Så redan 1551 så gör man ju ett försök från osmanernas sida. Och det är ju den här Dragut. Som är en sorts, vad ska vi säga, statskapare, statssjörövare som är de osmanerna. Han anfaller faktiskt Malta med 10 000 man och är där under en vecka. Han lyckas göra att han tar 5 000 fångar på Gozo. Och sen fortsätter han till Tripoli där han faktiskt återtar Tripoli och slänger ut johanniteriddarna från Nordafrika. Men då bygger man 1552 då. Man är ju chockad av den här händelsen då 1551. Man inser att han kommer ju komma tillbaks. Och då förstärker man de här befästningsverken. Så det som man gör då det är att man bygger då framförallt då en Sankt Mikael, ett fort på Senglea. Ett av de här befästa städerna inne i den här stora hamnen Grand Harbo. Och sen förstärker man befintliga då befästningar. Den största befästningen på Malta vid den här tiden är ju Fort Sant'Angelo. Den förstärker man, men så bygger man ute på den här Mount Skivera. Där bygger man då ett litet fort Sant Elmo. Det kommer bli väldigt betydelsefullt under belägringen. Därför att ska man gå in i den här Marsa San Muschetto, där det är så bra att lägga en flotta, då måste man förbi det här fort Sant Elmo. Och det här kommer ju spela nyckelroll sen under belägringen. Och det bygger man då 1552. Och då får man viss hjälp med pengar och resurser då från de här stora västkristna rikerna för att göra det här. Och så kan man väl nämna då att jag pratar ju om den här De Valette. Han blir då stormästare för orden 1557. Så det där är väl, tycker jag, några viktiga grundfakta.
Jag kan tillägga det, att det var på tal också att de skulle bygga ut det här Sankt Elmo och anlägga en stad där redan tidigare. Men att då har historiker då menat att man sköt upp det just för att man var så fokuserad på att komma tillbaka till Rhodos. Så det kändes som en allt för stor investering i någonting som man ansåg inte var långsiktigt.
Och man inleder ju sen byggandet av den här nya, den stad som man så att säga ser idag. Den inleder man ju sen åren precis efter den här stora belägringen 1565. För att man inser att osmanerna kommer att komma tillbaka så att säga. Men man kan väl nämna lite bara en sak, skjuta in där då, att vad är det för hot man har? Jo, det är ju artilleribeskjutning, och det tycker jag att det är intressant att 1500-talet är ju en period där krigföringen utvecklas väldigt mycket. Och man börjar ju bygga det som vi skulle kunna uppfatta som mer moderna befästningar, alltså bastionsbefästningar. Befästningar som också har skyddade artilleriställningar, så kallade kasematter. Och det är ju det som byggs då, Fort Sant Elmo är ett ganska modern fästning då, även om den är väldigt liten och egentligen helt otillräcklig. Men det kan man väl nämna här, därför att osmanerna var ju vid den här tiden oerhört skickliga belägrare. Mm. De hade framförallt en enorm artilleripark. Och vi kommer ju sen vid något tillfälle här, så kommer ju de här två befästa städerna då, Senglea och Birko, kommer ju utsättas för bombardemang. 65 tunga artillerikanoner. Det är en ganska massiv beskjutning för att vara 1500-talet. Och du var ju inne på 1453 Konstantinopel och sådär. Att de var duktiga belägrare hos manerna. Det tycker jag kan vara viktigt här att komma ihåg. Men jag tänkte också, man kan väl nämna vem är det som får uppdraget här att genomföra den här belägringen. Det är ju ett hedersuppdrag. Man rustar ju en enorm flotta. Man räknar med att ungefär 190 fartyg kommer att segla nu mot Malta. Det här vet ju johanniterna om. De har ju spioner i Konstantinopel. Så de får ju veta att den här flottan är på väg då. Jo, det är den här Mustafa Pasha som är chef då för hela den här operationen. Och sen finns det då också en amiral med. Och de här två personerna då, de kommer sen så småningom att inte vara helt ense om hur man ska anfalla Malta. Och det är det som är den här, vad ska vi kalla det för, taktiska eller operativa beslutsprocessen då på den spanska sidan som sen kommer visa sig bli. De fattar helt enkelt fel beslut. Och han heter Piali, den här amiralen, stora amiralen. Han har oerhört goda relationer till Suleiman. Så att den här Mustafa Pasha, han har med sig en person som det är lite känsligt helt enkelt att bråka med. Så skulle man kunna uttrycka det. Och det här kommer att visa sig vara helt ödesdigert för operationen ur osmanernas synvinkel.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Traffic jams, tailgating, pileups. Ugh, the joys of driving. How could it get worse? The federal government wants to have a say in what you drive. That's right. The Biden administration's EPA is pushing mandates that would ban 2 out of every 3 vehicles on the road today. Don't let Washington become your backseat driver. Protect the freedom of driving your way. Visit energycitizens.org. Paid for by the American Petroleum Institute.
Men kan man säga någonting om siffrorna också? De har ju med sig, det är ju såklart, det är alltid svårt att prata om det här med hur många och så. Men det är cirka 193 skepp, och du sa 190. Och sen var det, och sen är det mellan 28 000 upp till 40 000 om man väl sagt att de har med sig in här. Och då säger man 28 000 från Turkiet eller det området då. Och sen så har man med sig ytterligare 12 000 från norra Afrika som sluter upp. Men man vet ju inte riktigt hur många det är. Men då kan man jämföra det med Malta då. Så de har räknat ihop till ungefär 6 000 man. Och då är det bara 500, vad du hittade, 540
riddare. Ja. Och det är väl egentligen den siffran som är mest exakt, kan man säga. Jag vill bara kommentera och säga att man är väldigt osäker på hur många osmanerna har på plats. Alltså allt mellan 25 000 och 40 000 hittar man i litteraturen. Ska vi komma åt den här Dragut som jag nämnde här, den här statssjörövaren som jag kanske lite nedlåtande kallar honom för. Han kommer ju sen att ansluta till den här belägringen så småningom. Och det kan man väl nämna redan nu att han stupar ju faktiskt under den här belägringen. Han får en artillerikula på sig helt enkelt.
Att han får splitter på sig. Han dör faktiskt av splitter av en egen
kanon. Han dör av splitter. Just så är det, alldeles riktigt. Mm. Han dör av splitter när han hjälper till att rikta kanonerna. Mm. Och som smäller kanonen helt enkelt ansiktet på de som håller på att hantera kanonen. Så är det, och då dör han. 540 riddare och sen en massa soldater. Det hinner komma en del soldater. Man kan väl nämna här att den sicilianska vicekonungen faktiskt kommer till Malta på våren innan belägringen och lovar att han ska komma tillbaka med en stor undsättningsstyrka. Och han lämnar bland sin son faktiskt på plats då som en form av pant. Och sen lämnar han då en del soldater. Så att det finns då en del soldater. Och sammanlagt då, som du säger, 6 000. Mm. Och av de här så är det ju 3 000 då som faktiskt är maltesare. Sen har jag sett lite andra siffror också. För lite svårt hur man ska räkna på de här, till exempel alla slavar som finns. För de behöver man ju hela tiden ha kontroll över. För att inte de ska vända sina vapen mot malteserna, riddarna. Och sen är ju frågan lite hur man ska se på värdet av de här lokalbefolkningen. Och man övar ju de här till exempel skytter, de får skjuta 3 stycken skott och öva då. Och sen vill man spara på krutet helt enkelt i belägringen. Men, så att det är väl jättesvårt. Sen tycker jag väl en sak som vi kan väl komma in på lite. Vad är det nu då för typ av soldater som de här malteseriddarna kommer möta? Vad är det för typ av uppbåd? Då kan vi väl nämna det att omkring 6 000 av de här soldaterna som kommer till Malta är ju janitsharer. Och det är ju ett osmanskt elitförband. Uppsatt ursprungligen faktiskt av unga kristna pojkar som helt enkelt tas till fångar, fångas in. Och sen menar man då har en speciell lojalitet egentligen mot sultanen, i det här fallet Suleiman. Och de har tidigt egna uniformer, de har en god utbildning och de har en väldigt hög status och är också faktiskt en maktfaktor i den här osmanska staten, osmanska riket. Så att Det är inte så att säga second rate soldater som kommer till Malta, utan här är det alltså det främsta som Osmanska riket kan lyfta fram. De har med sig sina elitförband till Malta.
Känna för sin disciplin. Tänk att det är som är...
Känna för sin disciplin.
Någonting som vi tidigare har diskuterat som är ett avgörande i sådana här sammanhang. Vi har pratat om i tidigare avsnitt. Just det, disciplinen, att det är någonting som européerna också var kända för att vara ganska dåliga på just i det här laget. Förberedelserna för att hantera den här belägringen var inte heller så. Alltså det är inte bara soldater, det är en väldigt massa andra saker som ska till för att man ska klara av det. Och som vi har diskuterat tidigare så var de ju vana vid belägringar. De hade ju varit med om en hel del och hade också lyckats. Så de visste ju att om vi håller ut i 3-4 månader. För det första hade de ju då besked från den spanska kungen att de skulle få understöd så småningom.
Ja, vicekungen på Sicilien. Garcia de Toledo
hette precis. Han faktiskt. Han hade ju kommit om ett löfte. Så de visste ju att om de bara håller ut ett visst antal månader så skulle de kunna överleva det där. För det var ju sällan så att belägringar, att de lyckades med att hålla ut över vintern. Och sen kan man ju också tillföra en sak till här då. Dragut är på väg till Malta så förlorar han ju ett av sina största underhållsskepp. Så han förlorar ju nästan hälften av sina livsmedelsresurser och annat som han skulle ha. Det är ju rätt avgörande. Och sen så malteserna, de är ju smarta. Johanita-orden, de är ju smarta på här. Så de ser ju till att förgifta vattenkällorna och sånt som finns utanför de här städerna. Och man nödslaktar också alla boskapsdjur och sånt som finns i området och ber befolkningen ta in det. Man utför också en ganska stor evakuering av civila. Om man nu kan.
Det gör man faktiskt till Sicilien bland annat.
Så skickar folk till Sicilien. Sen är det ju männen och pojkarna som är kvar såklart så, som blir utrustade och ska hjälpa till. Men det är väldigt, så de har, och de hämtar också hem en väldig massa spannmål. Då har man förberedda lager för detta så man bara kan stoppa in allting. Så man vet ju med sig, man får ju vin, vinäger, spannmål och sånt från ost och såna saker får man ju från Sicilien.
Och sen vatten lagrar man ju stora krus, för man har bara en enda naturlig brunn inom de här fästningarna sammanlagt. Så det är ju ett jättestort problem. Och törsten är ju någonting som under den här belägringen kommer att bli nästan outhärlig för försvararna. Det är ju varmt på Malta. Så att här ser vi en massiv liksom förberedelse. Så det är ju klart att han inser ju den här stormästaren att han har 69 000 man nu som ska stå emot så att säga nu då spanarnas samlade insats, vad de så att säga kan lyfta över på den här flottan till Malta. Så det är ganska fascinerande, hela den här situationen. Och sen inleds ju den här belägringen då. Om vi tittar lite på kronologin då. Så landstiger man då. Man kommer den 18 maj och man landstiger den 19 maj landstiger osmanerna. Och de första då clasharna mellan joniter, trupper och osmanerna äger ju omedelbart igång. Och här nu direkt egentligen kan man ju säga att belägringen i någon mening faktiskt avgörs. Mm. Därför det är här som den här diskussionen nu blossar upp mellan Mustafa, som är chef för hela operationen, och Piali, som är amiralen, chef för flottan. För Piali, han säger så här: jag vill inte gå in på något annat ställe än det här Muschetto. Viken. Därför att det är det som är säkrast med min flotta. Det kommer snart att komma orkanvindar som är väldigt farliga och jag är rädd för att flottan kommer att sjunka. Och det där var inte liksom någonting som att han var skraj i onödan, utan det var faktiskt ett faktum. Däremot så förefaller han helt omedveten om att de här vindarna kommer liksom komma under den här tiden, vid den här tidpunkten på året. Och Mustafa, som vågar inte motsätta sig det här. Jag menar, han är inte specialist på sjöförhållanden och sjökrigföring, utan han accepterar det här. Och därför blir det så här att flottan går då först in i den här viken Sirocco, som ligger på sydkusten, alltså söder om Birgo Senglea, där huvudfästningarna finns, riddarnas huvudfästningar. Och sen så inleder man med att försöka nu då se till att man kan gå in i den här Muschettoviken. Och vad måste man då göra? Jo, då måste man anfalla och ta den här lilla fästningen, nybyggda fästningen, Sant Elmo som finns ute på spetten av Skibärrahöjden. Och det här kommer ju att visa sig vara ett enormt misstag. Därför att det blir mycket svårare att ta den här fästningen än vad man hade trott. Man trodde det skulle ta några dagar. Och tiden går. Man kastar bort en massa militära resurser. Istället för att göra det som Mustafa hade velat göra. Att man liksom tar sig in över land. Tar Medina. Stänger av. Helt enkelt lägger flottan som blockering. Så att malteserinnan inte kan få någon förnödenhet och förstärkning utifrån. Och sen anfaller man helt enkelt Senglena och Birgo söderifrån. Mm. Och sannolikt är det väl på det sättet att det där hade ju haft mycket, mycket större möjlighet att lyckas än den plan. Så att det som första som inleds här nu då, det är helt enkelt en kamp om det här fortet, Sankt Elmo, längst ut på Skibärrahöjden.
Och det här läget som du målar upp här nu, det betyder ju också att de kan, Johanniterorden kan också ge understöd till Sankt Elmo över vattnet.
Så på, precis. Man kan väl också nämna här lite att mellan de här två befästa städerna då, i södra delen av den stora hamnen då, mitt emot Skibärrahöjden och Sankt Elmo, där har man ju också spänt en stor kedja och man har också en bro, så där kan man understödja varandra. Mm. Alltså anfalls Singlea, då kan man skicka trupper över från Birge och tvärtom. Och här nu då så kan man åtminstone tills osmanerna börjar stänga av vattenytor helt enkelt med en beskjutning, så kan man skicka ändå en del trupper över vattnet, även om den ju möjligheten som småningom försvinner. Så att Lavalette, han inser ju det här och skickar ju till Sankt Elmo då personer som han verkligen litar på. Så man kan ju säga att de riddarna som sätter sig på Sankt Elmo, det vet de ju om. De är ju i stort sett egentligen dödsdömda. Mm. Och det är 1500 man som småningom som kommer att slåss och faktiskt dö där. Det kan man nämna direkt. De enda som överlever belägna Sankt Elmo. Därför att osmanerna kommer att den 23 juni sen så småningom att faktiskt ta Sankt Elmo. Det är bara 9 riddare som överlever. Mm. Alla andra dör.
Och de är ju fångar också. Eller de är ju skadade. De ligger ju på sin sjukbädden allihopa. Det var ju säkert...
Allihopa. Ja. Så att det är otroligt dramatiskt. Så att man kan säga att från då maj till juni, nästan en månad, kastar osmanerna bort, om man uttrycker sig så, på att försöka ta då Sankt Elmo, som visar sig då bita ifrån mycket mer vad man hade räknat med. Och det är ju där då som Dragut stupar också, bland annat, som vi nämnde här. Och man kan väl också säga så här då att när man sen då inser och har tagit då Sankt Elmo, inser att nu har tiden gått, då har man också förlorat, vilket också är viktigt, hälften av de här janitsjartrupperna stupar faktiskt i de här anfallen. Man räknar med att osmanerna, de förlorar 6000 man på att ta de här Sankt Elmo. Och man kan ju tänka sig hur de här striderna måste utkämpas. Det måste ju ha varit ett fruktansvärt blodbad. Mm. Längst ute på udden. Har man varit i Lavalette så vet man att det är ett ganska litet område dessutom. Mm. Och sen börjar man då med anfall mot de här två befästa städerna. Och då börjar man med att anfalla Singlea faktiskt den 15 juli. Och det är lite intressant. Därför att då försöker man göra det över vattnet faktiskt, med båtar. Anfalla liksom från båda sidor. Man anfaller från land och man anfaller från vattnet mot de här Senglea befästa städerna. Men det här lyckas riddarna då hålla emot. Mm. Lyckas faktiskt genom att man har byggt ett batteri, artilleribatteri, precis där vid vattenytan. Och där kan man då så att säga blåsa av bort de här osmanska anfallet längs med vattenytan på ett väldigt brutalt sätt. Och sen kan man då säga att då fortsätter då den här kampen om de här två befästa städerna nu egentligen. Och med beskjutningar och anfall från osmanerna. 7 augusti till exempel så gör man ett dubbel anfall mot Birgu och Senglea. Nytt anfall 19-21 augusti och så pågår det så här. Och det är klart att Johanniterorden är ju nere på knä vid det här laget. Men samtidigt också ska man ha klart för sig att för varje vecka som går, för varje dag som går, så kan man väl säga att det är klart att Johanniterriddarna och försvararna blir naturligtvis mer och mer förtvivlade, men de inser ju någonstans att tiden är ju ändå på vår sida i någon mening här. Därför att det är ingen som förväntas att vi ska klara av att hålla ut. Men för varje vecka vi håller ut, desto större problem kommer det bli för osmanerna att kunna underhålla sina trupper.
Tidshorisonten från början är ju flera månader. Det är inte så att man räknar med att det här kommer att vara över på en vecka.
Men det förstår man ju kanske.
Man har ju gått in med den inställningen omgående att det här kommer att vara till september. Om vi ska överleva.
Men ändå så kan man ju säga att för varje vecka som går så får osmanerna större och större problem. De börjar tappa mer och mer liksom sin stridsmoral. De har dysenteri i sitt stora härläger och så vidare.
Den här stora vattenkällan de hade också hade johanniterna hellre arsenik i.
Okej, okay, så
så de blev väldigt sjuka också.
Och det väldigt sjuka.
Ja, och sen fanns det en annan, en liten sjö där osmanernas marin, vad heter det? Sjöstilskraften, flottan där de höll till. Den hade de helt salt i. På det viset så hade de svårt att få tag på färskvatten.
Mm. Och det är faktiskt så att man ju också till och med bygger ett sånt där belägringstorn för att försöka anfalla och ta de här befästa städerna. Det är ganska fascinerande att man gör enorma uppoffringar och satsningar. Till slut så inser man i slutet av augusti att det kommer inte hålla det här. Det börjar tryta med manskap, med mat, och man fattar helt enkelt beslut om att evakuera. Vi får helt enkelt åka till Konstantinopel och erkänna att vi inte har klarat av den här belägringen. Och där riskerar de sina liv, de här två befälhavarna. Och då plötsligt kommer ju Don Garcia med den där evakueringsstyrkan.
Men det här undrar jag, Martin, är det sant nu det här om att han seglade in i dimman helt tyst och lyckades landsätta 8000 pers och sen segla iväg själv?
Nej, utan han landstiger, hur han nu landsteg med eller utan dimman, så landstiger han då den 7 september. Och ja, man kan fundera lite kring det där.
Men det låter helt magiskt, alltså att de skulle ha lyckats med det.
Att de glider in i dimman och kommer i land. Och här är vi återigen nu händerna på alla de här olika källorna som finns och hur man ska bedöma dem. Och ibland kan det vara så där lite att man i efterhand så konstruerar man för att man vill ha en förklaring. Mm. Och då förklarar man att det här blev en enorm överraskning för osmanerna. Med att det liksom skulle ha rått dimma. Däremot är det inte, så att säga, vad ska jag säga, vädermässigt helt otroligt. Även om jag har varit på Malta och svårt att tänka mig. Jag har svårt att tänka mig dimma, men det är att jag har varit där på sommaren. Och jag vet ju inte hur väderförhållandena är på hösten där. Det som händer då är att osmanerna har ett krigsråd och bestämmer sig för att landstiga igen. Sätta i land en del av den här belägringsstyrkan. Och marschera upp då mot de kristna, och då utkämpas ett slag där som osmanerna förlorar. De får hals över huvud, helt enkelt fly tillbaka till sina fartyg. Och man säger att den 13 september då lider osmanerna det här nederlaget på stränderna på Malta, och då är belägringen över.
Men hur resonerar de där då? Varför gör de det? Tänker de då att om de lyckas bekämpa den här expeditionsstyrkan så kommer de knäcka johanniterna deras moral, eller vad är liksom, hur resonerar man kring det? Vill de dö ärofyllt, eller?
Ja, för det första tror jag att de tänker så här, att om vi besegrar den här truppstyrkan som har kommit, då kan man tänka sig kanske att de har någon förråd eller någonting som gör att de kan förlänga belägringen, och att johanniterna, som du säger, skulle bli så motstulna så att de ger upp. Men det kan ju också vara den förklaringen att vinner man det där slaget, då ser det bättre ut när man kommer tillbaka till Konstantinopel. Och då kanske domen över hela den här operationens misslyckande blir mycket.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus,
Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Traffic jams, tailgating, pileups. Ugh, the joys of driving. How could it get worse? The federal government wants to have a say in what you drive. That's right. The Biden administration's EPA is pushing mandates that would ban 2 out of every 3 vehicles on the road today. Don't let Washington become your backseat driver. Protect the freedom of driving your way. Visit EnergyCitizens.org. Paid for by the American Petroleum Institute.
Mycket mindre. Där slutar den här belägringen, och den är ju oerhört fascinerande, och den ger ju eko sen i hela kristenheten. Mm. På ett, får man väl säga, sätt som väl egentligen helt klart över... Det är ju en överväldigande reaktion i Europa. Så att reaktionen, det blir liksom större och mer överväldigande än vad egentligen kanske den här händelsens betydelse egentligen är.
Ja, precis. Man kan ju ställa frågan varför vi ens minns det. För jag menar, det är klart att det är ju en spännande berättelse det du berättar nu om hur allt det här gick till. Och det finns ju många saker som du inte har nämnt. Alltså hur tappert de kämpade, de här riddarna. De bars upp på stolar när de var skadade och satt där på murkanten med sina tvåhandssvärd och viftade liksom in i det sista och sådana saker. Det är mycket den där symboliken som lever kvar, men sen var man ganska överens om att hade osmanerna tagit Malta så hade det inte varit några större problem att ta tillbaka det sen, så att dess militärstrategiska betydelse verkar inte vara så stor egentligen.
Nej, och det är ju en sån där bedömning som görs då, att hade, som du säger, då hade det ändå varit så att de kristna hade ganska lätt kunnat genomföra en motstöt. Å andra sidan kan man ju tänka sig då, om vi nu går på det som ju var egentligen bevekelsegrunden eller skälet till att man överhuvudtaget anföll Malta från början, att man hade satt sig fast och att man hade sen då försökt att fortsätta då med Malta som språngbräda att ta Sicilien och ta södra Italien, men det är ju egentligen bara de kontrafaktiska diskussioner som är väldigt svåra egentligen att förhålla sig till. Det vi kan ha klart för oss är att de västeuropeiska kristna rikerna, de är ju på väg uppåt och håller på att organisera sig för att kunna stå emot osmanerna. Och det är det som sen resulterar i det här stora sjöslaget vid Lepanto då 1500.
Precis, det är en lång rad av misslyckanden som föregår den här belägringen. Så att, det finns ju en slags lätt i att den här lyckan, den osmanska stridslyckan, har vänt. Som de spelar in i det här.
Det tror jag. Det tror jag. Jag tror att det är en av de viktigaste sakerna, att man här känner att här kommer en vändning. Och det är väl ofta så det är med sådana här enskilda
händelser. Så kan man ju säga att tolkningen av den här har ju varierat lite beroende på. Jag får påminna om att i Europa pågår ju den här reformationsstriden samtidigt. Och mycket religiösa slitningar mellan protestanter och katoliker. Och nu är ju Johanniteråren är ju en katolskt fenomen. Så huruvida man tolkat det här då, så värdet man har tillskrivit Malta har ju också lite grann berott på vilken sida man har stått där. Och det här var ju en stor sak. Kan jag nämna att över 70 skrifter ungefär publicerades över Europa under de här närmsta 5 åren mellan 1565 och 1570. Ända till egentligen till 1571, då man har striden Lepanto, som då blir ännu viktigare och mer mytomspunnet egentligen. Så fram till
men det får jag bara skjuta in. Ja. Det talar ju för att det här liksom har en väldigt sån där har en väldigt stor betydelse för psykologisk betydelse för kristenheten, att här får man en seger. Man har stora, som du säger, inre motsättningar, och här vinner man, är i ett svaghetstillstånd och här vinner man då plötsligt en seger. Men det är klart att det måste ju ha varit en fjäder i hatten, om man uttrycker sig så, för den katolska kyrkan och den katolska världen och de katolska rikerna, sydeuropeiska rikerna, att det här sker.
Kan vi nämna det här också, jämförelsen, om man ska prata om de här strategiska förutsättningarna på Malta 1565 och det som sen händer när Napoleon kommer dit 1798, är ju helt annorlunda. Och den belägringen har ju inte alls gått till historien på samma vis. Den är ju symboliskt viktig, för då tar ju Johanniterordens tid på Malta slut i någon mening. De blir ju återinsatta sen, men det är ju liksom slutet på nästan 1000-årig historia. Men där har man ju inte alls de förberedelserna som man hade i Malta 1565. Och hans stormästare då vägrar ju egentligen inse, trots att han får information och underrättelser om att fransmännen är på väg, så hoppas han på att de bara ska segla förbi i princip, vilket är ganska osannolikt. Och sen så har man då inbördes strider. Det finns ett antal franska sådana här joaniteriddare som sitter på Malta som man inte riktigt säkra på huruvida de är lojala mot johaniteorden eller inte. Sen har man givetvis samtidigt väldigt många lojala då. Och då hamnar ju, eftersom det här är ju revolutionstiderna, så hamnar ju relationen till kyrkan här direkt i fokus. Eftersom johaniterna är katoliker återigen. Så det har ju också, det har en viss symbolisk betydelse också, men har fått en helt annan... Där handlar det ju snarare om en grupp människor som är extremt förlegade och som inte alls är i takt med tiden och som då faller på 3 dagar egentligen för Napoleon.
Ja, men det är väl det som jag tycker det som är viktigt med det du säger här, att den här johaniterordens stora stund är ju belägringen 1565. Mm. Och sen övergår den ju till att bli någonting helt annat och ha mycket, mycket mindre militär och politisk betydelse i Europa. Så är det ju absolut. Man kan väl också nämna att som vi var inne på i början, att Malta kommer att bli oerhört strategiskt betydelse under, få en oerhört stor betydelse under andra världskriget. Och där utsätts ju den här stackars ön, får man ju säga då, för tyska bombningar under i stort sett 3 år egentligen. Mm. I olika omgångar med olika intensitet. Och det är ju så att den maltesiska befolkningen får ju till och med Victoriakorset sen kollektivt. Mm. Som tack för deras insatser. Så att det är ju ett prövat folk, och man kan väl någonstans reflektera lite över att de här adelsmännen som sitter i Medina då 1565, maltesiska adelsmännen, de konstaterar ju bara det att hade de här riddarna inte funnits här så hade vi ju sannolikt inte blivit utsatta för den här belägringen. Så att de här johaniteriddarna och andra har ju egentligen dragit in den maltesiska befolkningen i de här olika förvecklingarna och krigen och katastroferna i någon mening. Sen kan man väl inte komma från att den här ön i sig så att säga är väldigt strategiskt betydelsefull mitt i Medelhavet.
Mm. Alltså, Martin, jag tror vi får dra ett streck där helt enkelt.
Jag skulle vilja säga en sak till innan vi slutar faktiskt. Ja, och den är ju att man räknar ju med att muslimerna, i det här fallet osmanerna, förlorar då återigen de här siffrorna, kanske 20-30 tusen man i den här operationen.
Otroligt.
Och att man stryker med ungefär 7 tusen malteser och spanska trupper inräknar, och 250 riddare, ungefär hälften av riddarna stupar. Så att det är ju en oerhört blodig uppgörelse, måste man ju säga. Men vi får kanske nöja oss med det.
Ja, jag tror det.
Kanske kan man väl säga lite nedslående siffrorna på slutet här, så får vi... Tack ska vi ha.
Tack ska vi ha.
Peter Bennesved och Martin Hårdstedt. Kontakta gärna Militärhistoriepodden via mail på militarhistoriepodden@historia.nu. Peter och Martin vill gärna få in synpunkter och förslag till programidéer.
I ett litet torp i Sörmland skrev författarparet Moa och Harry Martinsson några av svensk litteraturs stora klassiker. I efterhand har Moa hamnat i Harrys skugga, men i en ny bok framträder de bägge i helfigur, bundna till varandra genom passion och litteratur. Paret förde en litterär dialog som utvecklade de båda även efter den turbulenta skilsmässan och tills döden skildrar dem åt. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är litteraturprofessor Ebba Witt-Brattströms hjärtslitande dubbelbiografi över paret Martinsson. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.